Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej och välkomna till Kulturbarnen, din favoritkulturpodcast med mig Pontus de Wolf.
Och mig Ida Thirén. Hallå!
Hallå, hjärtligen välkommen till dig också.
Tackar, tackar, tackar.
Hur står det till?
Ja, du kontaktade mig här precis när jag sitter och kollar på tv faktiskt. Jag kollar på Netflix.
Oj.
Jag kollar ju aldrig på tv, så det här är verkligen ett event. Sista månaden har jag typ inte varit hemma endast ikväll för att ut och sprungit och träffat folk och babblat runt och ätit mat och drickit dricka och så. Men ikväll är jag hemma.
Tills restriktionerna släppte. Då,
sen ja, precis. Sen dess har jag hållit mig hemma. Exakt. Jag bara, åh nej. Ingen mer 22:30. Då är det kört. Nej, men ikväll är jag hemma och kollar på Netflix. Och jag kollar på den här nya serien. För igår var jag så trött också. Och då tänkte jag slå på Netflix och se vad som finns att kolla på. Jag har ingen koll på tv. Mm. Och då var det så här, populäraste i Sverige, Young Royals. Jag bara, vad fan är det här? Ja, jag slår på det. Mm. Och jag är såld, så jag håller på att se klart serien ikväll faktiskt. Jag tyckte den var så bra.
Vad är det? Typ Meghan och Harry?
Det är en svensk serie. Det är, man skulle kunna säga att det är en ungdomsserie, eller det handlar i alla fall om ungdomar. Det handlar om en svensk prins som börjar på typ Lundsberg, fast det heter inte det i serien. En internat. Mm. Och det visar sig att han är gay. Så det handlar om att han blir kär i en ung kille som har invandrarbakgrund och kommer från orten. Och det är värsta kärleksrelationen mellan dem och så. Det är så, det är ungdomar, det är pengar, det är sex, det är skitbra.
Ja, men det där har jag sett, det där är ju Omar heter han som spelar den andra killen då. Som var ena O-et i The Foe.
Exakt, huvudrollen är Edvin Ryding som är känd från Gåsmamman som jag inte heller sett, men det är ju en program. Mm. Och Omar Rudberg, och de är typ så här 18-22 killarna. Och de är så duktiga, sexy. Alltså... Okej. De är så duktiga. Alltså jag är verkligen, jag tycker det är så gulligt och jättebra manus, framförallt av Lisa Ambjörn heter hon som har gjort serien. Ja. Tips.
Men vad fräckt. Mm. Det kan ju vara värt att kolla på. Mycket bra svenska ungdomsserier ju senaste året.
Och det var en grej jag tänkte på angående den här serien. Alltså den har en jätteintressant grej, att den har använt sig av intimitetskoordinator heter det. Det här är en grej som jag faktiskt känner till sedan tidigare, men det är inte helt nytt. Men det märks verkligen, då har man haft en speciell person som är utbildad och har koll på hur man gestaltar sex på ett bra sätt helt enkelt. Och jag tycker verkligen att det, och det är också både för skådespelarnas arbetsmiljö och säkerhet och sådär. Och även för publiken. Mm. Jag tycker det verkligen märks att när det blir intima scener, det, liksom, det känns så respektfullt och äkta. Och hur det är liksom, att vara lite ung och tafflande och man ska vara nära varandra. Och typ det är en scen när kvinnliga huvudrollen, Nikita Uggla heter hon, skådespelerskan, har sex med en kille och hon börjar så ta på sig själv samtidigt. Jag bara, ja men det är väl så här det är att ha sex. De flesta kvinnor behöver ha klitorisstimulans för att få orgasm. Mm. Okej, förlåt att jag går in straight på sex här.
Det går bra.
Och jag tycker det är så fint, för hur ofta ser man det i en tv-serie? Och det är samma sak när man typ gestaltar så här, förlossningar. Bara, barnet föds och typ placeras i någon annans armar. Man bara, barnet föds och ska vara hos mamman. Vad håller ni på med? Typ. Alltså... Mm. Jag tycker det är så härligt att det märks att det är någon som har koll på läget. Och jag tycker bara det är så intressant grej att vi släpper ut folk och bara, den här personen har gått på en filmskola. Alltså ska den gestalta födsel och sex. Den kan väl ingenting om det. Varför inte ta in någon som faktiskt är expert på det? Så jag tycker det är cred till dem att de har gjort det här.
Ja, men det låter ju strålande. Och det är väl ganska ny grej i Sverige?
Jag tror det är ganska nytt överallt faktiskt. Alltså förhållandevis sista åren sådär att det har blivit en grej. Men i Sverige absolut. Toppen grej, tycker jag.
Ja, men det, där, det är verkligen en grej att så här, vissa filmer har bra sexskildring. De flesta har det inte.
Exakt. Okej, har du sett några bra sexskildringar? Jag skojar. Vad har du funderat på sista tiden, Pontus?
Intressant att du tar upp det. Jag har några spaningar. Vi måste hitta ett annat ord än spaningar. Jag tycker inte om ordet spaningar.
Nej, okej, men tankar, men reflektioner. Ja, scoop, okej.
Reflektioner. Jag sparar ett till senare där jag förutspår ett karriärsskifte av Guds nåde
okay.
Inom kultursfären. Mm-hmm. Annars har jag läst vidare i Sagan om ringen, men även börjat på två andra böcker som jag läser parallellt, som jag tycker är härliga.
Mm-hmm.
Är du mycket för ljudböcker?
Men vet du vad? Jag vill passa på att säga att min bok, Att omfamna ett vattenfall, finns som ljudbok.
Yes.
För någon som, om någon vill lyssna på den. Nej, jag har faktiskt aldrig lyssnat på en ljudbok. Jag gillar inte så mycket ljud. Jag vet inte, jag har ju lite så här... Mm. Jag skulle inte säga att jag har någon diagnos eller så, men jag har ju kanske vissa tendenser mot den här autistskalan. Och jag vet inte om det har med det att göra. Alltså jag blir väldigt... Jag kan absolut inte tanken på att koncentrera mig på att lyssna på en ljudbok och göra saker samtidigt är väldigt... Mm. Det finns inte riktigt för mig. Mm.
Jag hängde tvätt, det funkar bra.
Ah, okay.
Alltså man måste göra sådana liksom... man kan drömma sig bort lite grejer.
Mm. Just det.
Tror jag.
Mm. Men okej.
Okay. Inte vika tvätt är too much, men liksom hänga tvätt. Då kan man stå där och blicka upp mot skyn. Det tycker jag är bra. Men skitsamma, jag började i alla fall lyssna på inläsningen av Astarte av Karin Boye.
Jaha, okej.
Är den bekant?
Jag är väldigt bekant med Karin Boye. Jag har ju läst Kallokain och sådär, hennes kanske mest kända bok, Dystopin. För er som inte har koll.
Just det. Ja, men den här är fantastisk. Det här är hennes debutroman faktiskt.
Är det från 40-talet eller?
Från
tidigare.
1931.
30. Oj, ah, okej. Mm. Ännu tidigare.
Mm, så att den är ett riktigt så här exempel på... man vill väl alltid lyfta fram henne på nya sätt. Det här är en så här väldigt feministisk och modernistisk skildring, kan man säga.
Mm.
Den utgår jättespännande. Den är borde nästan vara så här obligatorisk läsning på typ... inte bara litteraturkunskap, utan även modekunskap. Mm-hmm. Och kanske genusvetenskap.
Varför mode?
Jo, för att den utgår från... Astarte är en... Okej, okay, det här är Wikipedia, det här kunde inte jag innan. Men det är en fruktbarhetsgudinna hos Faniseerna. Och kananiterna.
Mm-hmm. Mm.
Vilket är då två religiösa falanger, I guess.
Ja, låter som det.
Ja. Ja, och så är det i inledningen så är det här är så himla fint, det är en reklamkonstnär och en reklampoet eller reklamförfattare.
Det här är verkligen ett modernt influencer collab vi pratar om.
Ja, verkligen, men det är också så här, det är mycket finare ord för så här en AD och en copy.
Ja, exakt.
Satt på ett möte.
Hon uppfann reklambyrån 100 år för tidigt. Mm.
Ja, men exakt. Men de tar fram en skyltdocka som är förgylld och kallas för Astarte.
Mm-hmm.
Då efter den här gudinnan. Och den här skyltdockan, det är liksom huvudgestalten i hela romanen.
Mm-hmm.
Och sen handlar det bara om liksom hur olika människor reagerar på den. Och det är väldigt mycket så här, men den ser ju inte ut som en riktig kvinna. Nej, det är för att alla kvinnor ska kunna reflektera sig och se sig själva i den.
Mm-hmm.
Och sådär. Så att, alltså, den har väldigt många bottnar i så här, religion, mode och vad som skapar så här, ett köpstarkt varumärke.
Mm.
Och, alltså skithäftig verkligen.
Det låter ju väldigt, väldigt och, samtida.
Ja, och den är jättefint inläst. Förutom att inläsaren sa... ta fatt istället för ta fatt på ett ställe.
Det är lite annan betydelse.
Det kan man ju...
förlåta dem.
Det kan man ju förlåta.
Det låter lite som min kompis... Jag är god vän med Arvida Byström, konstnären. Och hon har varit känd som både som influencer, konstnär och modell och allt med, och fotograf. Och vi käkade middag i fredags senaste. Och hon pratade lite om ett konstverk hon höll på med. Och det låter väldigt likt det här. Så jag ska tipsa henne om att kolla upp. Och överhuvudtaget vad hon jobbar med mycket så här. Ja, olika uppfattning av kvinnor och sådär. Så det låter ju lite
passande. Ja, mäktigt. sånt där är alltid sånt himla gränsfall. För om man visar upp det så här, hej, du gör precis som det här som gjordes för 90 år sedan. Då, sånt är alltid lite farligt. Men det, du kan nog avväga
bra. Jag tror inte det är så likt. Så likt är det inte. Det är någon, men mer så här intressant grej. För apropå detta, så när jag gick gymnasiet så skulle man skriva att jag gick på International Baccalaureate, som var sån här på engelska, bla bla bla. För jag var utbytesstudent mitt första gymnasieår när jag var 16. Och sen när jag kom tillbaka så kunde jag gå bara 2 år på det här International Baccalaureate och behövde inte gå 3 år.
Mm.
Det passade mig väldigt bra också, för det var bara 6 ämnen man valde. Så att jag kunde liksom... Om man har slutprov i 3:an. Så jag tyckte man kunde typ så här, spela i band, måla, skriva. Och sen 3:an bara glida in och göra proven. Och det passade mig, mitt sätt att lära mig väldigt bra, att kunna fokusera på djupet på grejer.
Herregud.
Istället för många olika ämnen så kunde jag ha så här 6 ämnen jag kunde fördjupa mig på och vara bra på. Och apropå det, min svensklärare Björn Karlström är idag väldigt erkänd kritiker och med i massa juris, Augustpriset och sådär. Så att, och vi är också goda vänner fortfarande. Så att det var väldigt lyckad gymnasieval för mig. Men min...
Ja, det känns som du böjde tiden där.
Alltså, det var ju så, vortex-stilen. Och när jag skrev mitt sådana slutarbete i engelska så skrev jag om Kallocain, alltså Karin Boyes dystopiska roman, och jämförde den med Margaret Atwoods En tjänarinnas berättelse, alltså Handmaid's Tale.
Ah.
Och nu har ju Handmaid's Tale blivit sån jättehit tv-serie. Och det här är alltså 20 år sedan. Så det är lite typiskt mig. Jag lyckas alltid göra saker typ så här 20 år innan de bryr sig. Jag bara, jag börjar med yoga, jag blir vegetarian när jag är typ 16. Alla bara, vi ringer SOS. Det är något fel på idet igen. Och sen bara, alla nu håller på med det. Men jag tänker att tiden kommer komma ikapp mig. Någon gång kommer den komma. Nu kanske snart.
Därför ska jag liksom, jag ska mjölka dig på bra idéer som jag kan verkställa när jag är 60.
Nice.
Då kommer de liksom,
men jag tror att tid,
om 20 år.
Men det har alltså, ju den här tidböjningen av tiden. Så nu tror jag att det minskat. Nu kanske det är 5 år. Så det jag säger nu kanske kommer hända om 5 år. Inte längre 20. Innan var det 20. Men nu har tiden ändrat sig. Så behöver ni bostadstips. Eller vad man ska köpa bostad. Vad man ska köpa, investera i för konst. I'm your girl.
Underbart ju. Apropå vortex och böja tid så där, ska du inte fråga mig hur det går i min djupanalys av Sagan om ringen?
Sagan om ringen. Okay, jag tar
har du också börjat läsa den?
Absolut inte. Jag har nöjt mig med Julie Doucet, här min serieroman. Men ja, berätta om Sagan om ringen.
Ja. Min idé så här långt, det har alltid funnits ett så här grundproblem i den där. Nu förutsätter jag att alla kan storyn lite grann.
Det är en kille som ska hitta en ring, men, det är storyn.
Ja, de ska frakta en ring och sen kasta ner den i en vulkan.
Jaha, det visste inte jag.
Så att den förgörs.
Jag orkar inte
men,
komma
men problemet med det här att, och så blir de ju jagade av Gollum som är en liksom demonversion av den här hobbiten.
Alltså jag har sådana mardrömmar från när jag var liten. Min pappa läste Sagan om ringen högt för oss när jag var liten med mina bröder. Och så gjorde han sån äcklig röst. När det kom Gollum var det alltid du söte. Och jag har fått sån ångest när jag tänker på den här Gollum. Ja, okej.
Okay. Det är alla föräldrars dröm om att liksom
skrämma upp sina barn.
Att få vara den här läskiga rösten. Ja, exakt.
Ge sina barn PTSD. Ja.
Så här, nu kommer snart sidan då allt faller. Men ringen skapades ju då av den mörka härskaren Sauron i det här berget. Och sen så åker den på villovägar och är med i krig och sånt där. Och sen så förstörs den på slutet av Hobbiten.
Spoiler
och,
alert.
Av Frodo och, ja, Frodo och Gollum som slåss där på klippan och tappar ner den. Men det har alltid funnits ett liksom grundproblem i den här dramaturgin eftersom hela tiden upprepas det så här, ringen har en fri vilja, den bestämmer själv vem som ska hitta den och liksom hur det ska gå för den. Den bestämmer sitt eget öde. Känner du igen det?
Vagt.
Ja, okej. Okay. I'm telling you. Och det är alltid lite så här, okej, okay, men varför lät den sig själv förstöras då? Eller liksom, varför väljer den att bli hittad av någon som förstör den?
Mm-hmm.
Förstår du?
Alla mina relationer. Innan min nuvarande, alla mina kärleksrelationer.
Ja.
Innan min nuvarande.
symboliskt, put a ring on it.
Precis, liksom. Varför väljer jag en relation som förstör mig?
Ja.
Okay.
Men så tänkte jag att så här, och hela det här med att när man tar på sig den, då hamnar man i en parallell mörkervärld. Liksom. Så det finns ett liksom yin och yang, ett mörk och ljus förhållande i världen, som den här ringen också är någon slags liksom teleportör mellan.
Mm.
Och yttersta tecknet på det är att liksom, Gollum har ju varit en hobbit, men eftersom han hade ringen så länge och befann sig i den här mörkare världen, så blev han Gollum. Alltså han blev en mörk gestalt som klev över i vår normala värld. Liksom. Mm. Och sen så slutar den med, alltså den ramlar ner i elden, ringen då, när den mörka och ljusa versionen av egentligen samma gestalt möts.
Just det.
Där. Mm, hänger du med? Mm. Mm. Så att de är liksom, skapelsen av ringen har gjort en mörk och en ljus värld, att det finns parallellt. Och sen så dör ringen av att den ljusa och den mörka är på samma plats som ringen var där när den skapades.
Det här är lite som Star Wars, när de träffar Darth Vader.
Ja, precis. Mm. Ja, men verkligen. Men så att det här med att den väljer att förstöras, vilket det ju indirekt blir då, det tror jag är i själva verken att den väljer att skapas.
The Big Bang, eller?
Ja, exakt. Mm. Exakt. Och att det här liksom, att den måste skapa just liksom en cirkelrörelse mellan de här två dimensionerna. Alltså man kan inte tänka det som att det bara är tid, i början skapas den och i slutet förstörs den. Mm. Utan den behöver liksom hela, och det är så fiffigt att det blir liksom en ring tecken av det. Att den liksom, den går varvet runt. Så den börjar att skapas på samma plats. Och så är det liksom en cirkel.
Det där är buddhismen. Det är därför jag också har en cirkel på min arm tatuerad.
Mm.
För jag tror också att livet är sådär. Det är inte bara raka pilen framåt, utan det är en cirkel. Alltså, apropå det du säger, så här, jag rör mig mycket i, jag har varit engagerad liksom så här andliga frågor i typ många år, och rör mig mycket i liksom new age-sammanhang och yoga och meditation och healing och alla såna här områden. Och det vanliga problemet som uppstår i den där världen, särskilt bland människor som kanske är lite nyintresserade av de här frågorna, är ju det här, allt ska vara love and light, allting ska vara härligt och good vibes och lite kristaller och lite rökelse, inga mer problem. Men alltså det riktiga problemet, för att gå på djupet i sig själv, så måste man ju också titta på sitt mörker. Och det kan ju handla om sin egen relation till vit överhöghet, till rasism, om man då själv är vit till exempel. Eller om man sin egna trauman som man inte vill titta på, jobbiga upplevelser man har varit med om. Alltså ju djupare man går i sin egen källare, desto längre upp kan man komma i sitt ha ett rent hus. Eller så här. Om man vill ha ett rent hus, måste man också titta på sin skitiga källare. Och det är det många missar. För man vill ha det här good vibes. Jag ska bara meditera, det så härligt. Man bara, men när jag mediterar så sitter jag ofta och börjar gråta. Typ, för det kommer upp grejer. Så att jag tror att om man är rädd för att se mörkret, kan man inte heller nå ett fullt ljus. Alltså man kan inte ha ett helt rent hus om man inte har städat källaren. Och jag tänker att lite det du beskriver också, att man behöver möta Gollum i sig själv också för att komma till en högre nivå. I sitt medvetande.
Ja, i musik är det ju som att man bara vill ha diskant och ingen bas.
Oh, typ. Vilken bra liknelse. Alltså, jag dör ju för bas. Alltså, jag har ju hängt mycket på Berghain. Och jag älskar att stå vid basen och bara boom, 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 boom. Alltså teknoklubben i Berlin, för de som inte vet vad det är. Ja, där har jag brukat. Brukar du gå dit på?
Vi får åka tåg dit och livepodda. Ja.
Alltså, jag bodde i Berlin i 2,5 år och jag brukade gå upp på söndagmorgonen, kanske jag har sagt det här i podden, jag brukade gå upp på söndagmorgonen, dricka lite juice, äta lite frukost och sen gå och dansa på Berghain och Panorama Bar till stängning.
Helvete, vad trevligt.
10 på förmiddagen till 5 på eftermiddagen. Och alla andra var helt slitna, så kom jag helt fräsch och bara dansar. Perfekt.
How does she do it?
Dra en klubbmate och sen är man igång.
Ja, nej, men det är suveränt. Mm. Ja, men jag tycker det där, jag kommer läsa på och jag kommer komma med små teorier ur Sagan om ringen sommaren 21 som ni kan ta till er.
Jag har ju hängt en del, jag har ju hängt en del med olika kulturskapare den här veckan faktiskt, som vi såg sist. Jag tänkte på det nu, jag skulle förbereda lite, så här, vad ska jag prata om i podden? Så bara, vänta lite, jag gör ju saker som har att göra med kultur varenda dag. Det är ju typ det enda jag gör, är ju typ att käka middag med någon kulturskapare eller gå på någon utställning eller läsa en bok eller kolla på tv-serier. Det, det är det enda jag gör. Alltså, jag vet inte vad jag vet att det pågår ett EM. Men jag har fortfarande inte sett någon match. Till exempel så käkade jag brunch med Patrik Lundberg i lördags, som är författare och journalist. Ja. Och vi, jag önskar att jag kunde säga någonting väldigt klokt på, Patrik sa så himla intelligent grej. Men vi pratade mest skit, ärligt talat. Inte, inte om någon, utan bara trams. Mm. Struntprat.
Ni bara, vill ni ha vår intelligens, läs våra böcker.
Ja, men lite så. Vi gillar vårt två att bara snacka trams. Vi pratade väldigt mycket om vad den bästa pizzan är. Han och jag och min kille Gabriel, vi pratade om att åka på en liten roadtrip för att hitta de bästa pizzorna. Det är nämligen så att I Värnamo, där jag kommer ifrån, där finns det Chaplin pizzeria, som är känt, vann Europamästerskapen i pizza för 10-20 år sedan. Så vi skulle åka dit, och så visade ställe utanför Falkenberg som ska vara skitbra. Kom vi på lite olika pizzerier folk har ätit på, som har mördat folk, och det kanske inte är sådär, jag vet inte. Vi hade lite olika idéer om pizzerier, så att det var det.
Ja, men man blir ju alltid så här, när vi var i Piemonte uppe i de italienska bergen och åt på deras torg. Det var ju ändå den bästa i hela världen.
Aha, du kör den stilen. Jag är med sådär, det här stället som en massmördare och åt pizza på efter han hade... Nej, vad hemskt.
Det var väldigt fint i Piemonte och säkert i många andra italienska bergbyar att istället för dödsannonser i tidningar så hade man det som posters.
Va?
På stan.
Alltså typ så här, den här personen har dött. Lite som så här, och kan inte hitta min katt. Kan någon hjälpa mig typ? Och så bredvid så här, den här personen har dött.
I cannot find my husband.
Gud vad hemskt. Vänta, Piemonte, det är typ, är det Alperna, Italien, Frankrike?
Italien är ett land. Nej, men det är Toscana.
Oh, det där låter ju sjukt nice.
Ja. Men visst är det fint ändå att man liksom säger, ja, det här var en betydelsefull gestalt i vår församling eller bygd. Ja. Och så liksom manifesterar man det så på ett bra sätt.
Det var ju så fint faktiskt. Alltså jag är inte så rädd för döden. Jag hade ju nära döden upplevelsen när jag var barn, som jag pratade om ibland. Och som också skildras i min bok lite grann, eller nämns det i alla fall. Och jag är typ inte så rädd för döden efter det. Så att det är lite speciellt. Jag tycker.
Ja, hur funkade det då?
Nej, men jag höll på att drunkna när jag var 8.
Aha.
Och i ett äventyrsbad, jag tror det var i Sävsjö i Småland på sportlovet. Mm. Och var i vågmaskin. Och sen bara kom det djupare och djupare ut. Och sen så hamnade jag i otakt med vågorna. Och sen tänkte jag, blev allting svart och jag började se så här bilder från mitt liv. Som inte var så långt då, för jag var knappt 8. Och sen så nu ska jag dö. Okej, men vad tråkigt. Typ. Men känns helt okej. Det var liksom en ganska skön känsla. Det var inte så här. Alltså jag vill inte idealisera döden nu. Men det var liksom inte skräck. Så, jag ville ju absolut inte dö. Det är ju kul att leva.
Nej, just det.
Men så kom jag tillbaka. En pappa då plockade upp mig ur vattnet och lyfte upp mig. Och jag minns fortfarande väldigt väl det här ögonblicket. Alltså. Det är ändå 30 år sedan. Och sen dess, jag tror kanske det har påverkat mig. För jag känner verkligen att livet är så himla kort. Jag vet att varje minut är så precious. Så jag har alltid bara kört min grej. För jag vet att det här är liksom inget skämt. Det tar slut när som helst. Det
kan ju vara slutkapitlet i din självbiografi. Den där episoden när du är 8 och dog.
Ja. Jo, precis. Men jag nämner ju det lite grann i min roman också. Jag tror det har påverkat mig mycket mer än jag har tänkt på. Att jag har lite den här livsinställningen. Att bara, vad fan, jag bara kör. Jag bara testar allt som kommer i min väg. För att jag vet att, who knows.
Det är nog bästa sättet.
Jag var på vårat hemliga ställe, Pontus, som jag inte vill säga i podden. För jag vet att det är redan svårt att få bord. Jag var där med min nya vän, Moa Gammel, som är ju skådis och regissör. Och nu är hon faktiskt också chef på
SR. Just det, henne är jag bekant med också.
Ja. Och hon hörde av sig till mig, för hon hade läst min bok. Så hon var så, vi borde käka lunch. Och så har vi käkat lunch, och nu har vi hängt igen. Och jag blev lite... Hon, jag hade inte ätit någonting. Jag glömmer ofta bort att äta. Alltså det är ett, jag försöker verkligen tänka på det. Och hon bara, vi tar in lite bubbel. Mm. Jag bara, oh my god. Alltså jag, jag tror jag sa ett och annat dumt. Så jag ber om ursäkt. Och jag hoppas att, att människorna omkring oss inte hörde vad jag sa. För jag sa säkert en massa dumma saker. Men tydligen så hade hon pratat om mig i en podcast som släpps snart också. Så att jag hoppas inte hon sa något dumt heller. Det tror jag absolut inte hon gjorde. Men jag är hoppas det någon som hör det och tänker, åh, men Idas bok man, vill jag läsa.
När man liksom, ja, gud, ja, det är klart man vill. Mm. Men det är alltid skönt att man upptäcker i efterhand att man har sagt någonting dumt till en regissör slash författare. För att då kan man bara så här, ja, men där var jag generös och gav stoff.
Varsågod för content. Ja, jo.
Ja, exakt. Ja. Det var ju schysst av mig. Ja.
Nej, men hon är riktigt tung. Alltså, jag älskar Moa, så att cred till henne.
Mm. Hon är perfekt.
Jag har också varit på bio faktiskt.
Jag såg det, herregud. Mm. Vilken new invention.
Nej, men
berätta, hur kändes det?
Nej, men jag var ganska mycket på bio i somras. Då när man fick gå på bio, fast ingen gjorde det. Jag älskar ju att gå på bio. Framförallt för att jag var singel i 5 år då, fram tills nu tidigare i år. Så jag har ju typ inte, och jag har inte dejtat heller, för jag är inte ihop med Tinder. Ping förra avsnittet av vår podcast. Så jag bara,
härlig upplevelse.
Ja, då går jag hellre på bio själv. Så jag har verkligen gått så mycket på bio själv. Köper en paket popcorn och sitter där och glor på någon fransk film eller någonting. Och jag älskar ju biopics, speciellt om kvinnor. Mm. Alltså filmer som är biografiska om kvinnor. Och förra sommaren var det så kul, för att det kom ju typ inga nya filmer. För att det var ju bara så corona, samma filmer som kördes.
Exakt.
Så ett tag hade jag typ sett allting som visades på Victoria. Och det var nästan, alltså Victoria i Stockholm, som är så här lite smalare biograf. Och alla filmer hette typ så här Shirley, Marie Curie var det en också. Och så var det en som handlade om Helene Scherfbjäck, den finska konstnären, som hette typ Helene. Så var det så här, Helene, Marie, Shirley. Jag såg alla. Men nu kom det en ny biopic om en intressant kvinna. Så det här är ju min favoritgenre. Jag var ute med min kille, så bara, ska vi inte gå på bio? Och så gick vi in där, och jag bara, kan inte vi se på den här? Han bara, visst, vi kan se den. Och jag bara, du vet att det här är liksom en film som jag gillar. Det kanske inte du kommer tycka den är så bra. Mycket riktigt, han tyckte väl den var helt okej. Men jag älskar den här filmen, för jag älskar ju kvinnohistoria. Alltså min roman är också så här, en skildring om historisk kvinna. Och det är bara min nisch, typ. Så jag är väldigt intresserad av att kolla på biopics. Och den här filmen hette United States versus Billie Holiday. Alltså sångerskan.
Just det.
Och jag tyckte det var så intressant och allmänbildande. Tyvärr, manuset haltade lite ibland. Jag är ju själv intresserad av att skriva filmmanus. Det känns som mitt nästa steg i karriären är att börja skriva mer film och tv. Så jag försöker studera mycket så här, manus och sådär, och dialog. Men jag tyckte dialogen var lite platt. Det var lite så här,
Om en sous vide på väg till dig, för att du hörde en kollega prata om det, och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg, för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen. På IKEA.
Åh, de tycker inte om mig för att jag är en stark svart kvinna. Man bara, aha, vi har kollat på den här filmen nu en och en halv timme, jag fattar det. Men sen också, tänkte jag på det här. Det här var lite en tanke jag ville lyfta med dig. att jag tycker det är så intressant för att det hänger så mycket på publiken. Alltså är det en publik som kanske inte är så van att kolla på gestaltat, alltså så här show don't tell typ, att man själv ska få lista ut någonting, utan mer van att kolla på kultur som, eller exponeras för kultur som är mer berättande, så här, aha, nu var hon ledsen, istället för att så här, man ser en gråtande kvinna. Är man van vid det, då kanske man behöver de här ledtrådarna typ. Så här är det, förklara.
Exakt.
Jag då kanske föredrar när man själv får liksom lista ut det där. Så att man får ju tänka lite på publiken också. Och den här filmen var intressant för att den handlar om sångerskan Billie Holiday. Och jag gillar verkligen hur de gjorde det här. Det här är någonting jag studerar mycket då när jag kollar på biopixen. Hur de inledde filmen. Det kom en film förra året som handlar om sångerskan Judy Garland, som också heter Judy. Så att jag har ju sett många av de här, Judy, Shirley. Och Judy då, då börjar de direkt med att hon är jättegammal och håller på att dö och är jättekänd. Och det var lite samma grepp i den här filmen då, att Billie är redan superkänd sångerska på 40-talet, 40-talet i USA. Och det är inte så här, man måste förklara så här, hon föddes i amerikanska södern. Hennes mamma var prostituerad. Alltså det är inte så man måste följa varenda steg, utan man får kastas in direkt i så här, nu är hon superkänd, men hon knarkar och amerikanska regeringen vill sätta dit henne för att hon uppviglar medborgarrättsrörelsen med sin låt Strange Fruit, som handlar om lynchningarna i södern. Alltså rasistiska handlingar. Och hennes låt...
Just det, det hänger märklig frukt från träden. Och då insinuerar det alltså hängda slavar.
Ja, eller bara människor. Det här var ju efter slaveriet. Det här var ju bara ren rasistiska dåd separat från slaveriet. Ja. Eller efter slaveriet. Så att hon förmänskligar det här och ska skildra det här. Och folk blir så... upprörd av det här, så att det blev verkligen en startskott för medborgarrättsrörelsen som sen blommade ut på 50-60-talet. Men regeringen vill verkligen stoppa henne, så FBI typ planterar så här heroin på henne för att få tyst på henne. Alltså, för att hon ska sätta fast henne och så hon ska sluta sjunga Strange Fruit. Bara stop singing Strange Fruit. Så det var liksom det som blev handlingen av filmen. Istället för att det var så här, nu ska vi berätta en film om Billie Holiday, så var det så här, nu ska vi beskildra Billie Holiday och hennes kamp mot regeringen. Så jag gillar verkligen det här greppet.
Ja. Och då brukar de ju i såna biopics liksom klämma ihop årtiondena lite. Så att så här, väldigt många centrala händelser ur hennes liv kanske kommer på lite kortare tid.
Ja, precis.
Än de gjorde i verkligheten. Och så, där. Så brukar de ju liksom, för att de ska slippa den här eländiga liksom, åldrandet och sminkningen från ung till jättegammal.
Just det.
Och sånt.
Ja, hon dog när hon var 45, men det gör ju ganska enkelt i det här fallet.
Ja, faktiskt. Men det är intressant, jag vet inte om hur de skildrade det i filmen, men i verkligheten hävdade ju hon att hon inte förstod innebörden av texten.
Va?
Till den låten. Ja, och det kan ha varit liksom, antingen var hon lite disträ, eller så alternativ B, så var hon tvungen att distansiera sig från det av liksom känslomässiga skäl. Att det är för tungt att sjunga den om man liksom tar in den helt och hållet. Aha. I hennes situation.
Ska man tro på filmen så var det nog mer att hon gjorde det för att inte råka illa ut. För uppvigling.
Mm. Ja, men det är alternativ C. Mm.
Och jag är jättestort fan av Billie Holiday. Alltså, jag har lyssnat jättemycket på henne. Och framförallt de här skivorna.
Ja,
jag med. Så det känns väldigt kul att få se den här filmen. Så jag kan ändå verkligen rekommendera den. Även jag tycker att manuset ibland haltade lite grann.
Men sånt där, det är hon och Ella Fitzgerald i den där generationen.
Nina Simone.
Som är de största. Men ja, hon är lite senare. Mm, men jag tänker att så här, Ella och Billie, de har ju liksom, de har ju samma status, men Billie har ju the blues på ett helt annat
lady
sätt.
Lady sings the blues. Alltså jag önskar jag kunde sjunga.
Ella Fitzgerald låter ju alltid glad liksom.
Just det, hon är lite mer sådär check liksom.
So cry, cry, cry me a river, oh yeah. Du vet.
Ja, men också cred till. Det var ganska mycket okända skådespelare i den här filmen. Måste ha varit ganska lågbudgetproduktion, tror jag. Men huvudrollsinnehavaren Andra Day, skitduktig.
Det kanske finns någon liknande roll för så här musikfilmer som du pratade om, så här filmer med sex i. Att man har en så här ser det ut när du spelar instrument. För att det är jäkligt centralt.
Ja, du menar som en koordinator, liksom, musikkoordinator. Ja,
precis. Jag vet ju att det är vissa som går in i karaktär totalt. Och så här, alltså som Sean Penn som så här lärde sig spela banjo när han... Nej, men så här, folk som liksom lär sig spela instrument bara för att det ska se autentiskt ut.
Det där är så coolt alltså.
Det är spännande. Ja. Och det, där handlar det också om lite så här, hur långt ifrån filmens ämne man befinner sig själv. För jag som musiker tycker det är jättesvårt att se musikbiopics. För att jag kan vara liksom så här, de spelar inte den låten på riktigt på pianot. Alltså att det blir liksom så här, lite fel. Eller så här, så där, nu är hon inte vid mikrofonen så som det låter. Eller liksom, man blir total nörd. Men vi är en få och utdöende nisch av biopublik, så det är lugnt.
Men, alltså,
men framförallt, det är väldigt roligt att gå på bio. Det är liksom som ett så här nyupptäckt medium på något vis. Nu när det har varit stängt 1,5 år.
Alltså jag tänkte
på att Cannes-festivalen öppnade nu i dagarna. Så är det liksom som att så här, nu har vi upptäckt att man kan se bio och film på stor duk. Typ.
Alltså jag älskar gå på bio. Alltså jag vill bara, om ni lyssnar på det här, gå ut. Gå på bio.
Ja.
Det är bäst.
Gör det. Och, jag tror folk tröttnar på streaming också.
Ja, men alltså, det jag gillar väldigt mycket med att gå på bio, det är lite samma sak som att jag tycker om att läsa på ett café eller jobba på café, för att man får hela upplevelsen i efterhand. Så minns jag precis, jag minns precis när jag såg på Sameblod på bio till exempel, för jag var där med min kompis Alex, han som var med i första avsnittet med sin musik, by the way. Vi skulle se Sameblod, och det var bara 2 biljetter kvar, det var innan corona. Så att det var helt fullt i salen. Vi fick en varsin plats, men inte bredvid varandra. Så vi satt liksom en bit ifrån varandra i biosalongen. Det var helt fullt. Det var öppningshelgen. Filmen var skitbra. Jag minns liksom känslan att det var fullt med folk. Alltså jag fick hela den upplevelsen. Inte bara, aha, jag såg en film. Och så flyter det ihop med alla andra laptopfilmer jag har sett i mitt liv. Så att, ja, jag uppskattade det där. Ja. Jag minns när jag läste en bok av Zoe Heller som jag älskar. Jag minns inte namnet nu. En brittisk författare. Och jag läste den på ett café i Barcelona. Och typ sträckt läste den på caféet. Och satt och antecknade. Och jag minns precis hur det såg ut. Alltså hela den upplevelsen var ju fantastisk. Inte bara boken. Så jag gillar den här känslan. Mm.
David Lynch hatar ju film på padda och skärm. Sådär. Det är väl ingen liksom högoddsare eller vad man säger.
Varför? Inte alls chockad.
Men, men han använde uttrycket att så här, if you're playing the movie on a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you'll have experienced it, but you'll be cheated.
Shit.
Att man inte upplever det. Det bubblar inte i blodet.
Det är tvådimensionellt och inte tredimensionellt. Alltså jag gillar väldigt mycket performance, alltså konstperformance, för att den är ju interaktiv. Alltså egentligen är det ju typ som dans eller teater, bara skillnaden är, kan man säga egentligen, min tolkning i alla fall, skillnaden med performance och bara något annat, är att vad som helst kan hända i rummet. Alltså att det finns en reaktion med publiken, en reaktion med rummet som inte är statisk. Det är inte så att bara vi har en pjäs som kommer vara likadan med alla publiker, utan det kan förändra sig. Jag minns en gång jag var på ett performanceverk på en festival på Kulturhuset i Stockholm. Tyvärr minns jag inte konstnären, jag tror hon var från Japan. Och hon hade en dansliknande grej på scenen och pratade japanska, men var väldigt lite engelska. Och så var det någon, så plötsligt stannade hon upp och hon bara, no photos, no photos. Och började typ tjafsa med någon i publiken att de inte skulle fota. Men jag vet än idag inte om det här var fake. Eller om det var någon. Och jag har tänkt på det så många gånger. Jag bara, var det någon som fotade eller var det här bara en del av hennes performance? Så hon är på jättemycket så här, no photos, bla 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 bla. Och jag vet inte. Om de, jag såg inte, för det var någon publiken. Jag såg inte om de hade en kamera eller inte. Och det där tycker jag är så himla intressant. Man bara, verkligheten, vad är verkligheten och vad är performance? Man vet inte.
Det kanske var någon som fotade på hennes tidigare föreställning, men hon vågade inte säga till då.
Så hon bara får... Hon
delayade. Det låg kvar, frustrationen liksom. Vem vet?
Ja, exakt.
Musiken vi lyssnar på idag, vi har ju ny musik varje vecka för våra jinglar och pausfågeltrudelutter. Det är så himla härligt, och den här har vi faktiskt fått rekommenderad från upphovsmännen själva, eller kvinnorna.
Nice.
Det är ett band som heter Subchamber Ensemble.
Åh, vilket coolt band.
Ja, och det är svincool musik. Man måste kolla in dem på Spotify och helst köpa albumet. De släppte en EP för lite drygt ett år sedan. Och den är superfin. Och här får ni några exempel från den. Det är så här experimentell improvisationsmusik som inte är jazz. Vilket jag tycker är härligt. Vissa saker fastnar ju inom genrer. Eller att man har liksom en förutfattad mening av vad saker är och inte är. Ja, men rekommendation. Nice. Subchamber Ensemble. Och fortsätta skicka in tips, vet jag. Det älskar
vi. Jag vill bara säga en sak. Jag har fått lite meddelanden angående min spaning om 90-talisterna. För er som har hört det här förut så hade jag en spaning att många som är födda på 90-talet presenterar sin ålder inte som så här, jag är 25, utan jag är född 95, jag är född 94. Och jag har fått ett meddelande idag. Det var någon som skickade en story från en influencer som hade fått frågan, hur gammal är du? Och hon bara, jag och min man är båda födda 94. Man bara, perfekt! Bevisa min...
Busted.
Bevisa min tur. Så fick jag tillmeddelande från en annan tjej. Jag är själv född 91 och kände verkligen igen mig att svara med årtalet när någon frågar mig hur gammal jag är. Dock har de upptäckt ett skifte.
Jaha.
Den senaste tiden har jag nog i stort sett alltid svarat med min ålder istället för årtalet. Så min fundering är om det kanske är något som förändras när man är 30 plus. Så det är lite intressant. För nu håller hon för 91 så hon behöver namn. Hon fyller ju 30 nu då. Så att det kanske är en förändring där vid 30.
Ja, men jag var ju lite inne på att det handlade att vara mycket sammanknutet med sport. Liksom. Att jag, vi 81-orna här borta. Jo. Och så de möter 86-orna.
Den köper någonting. Jag.
Ja, och efter 30 så är det lite patetiskt att referera till sig själv som så här ung sportande tonåring. Inte vet jag. Men att det känns lite som så här kids stuff att hålla på med det.
Ja, det är ju inte så ofta.
Vi får väl se om de någonsin slutar.
Det är inte så ofta de har ett fotbollslag med bara 81-or nu kanske, när de är 40.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Så är det ju. Innan jag glömmer bort det. Jag vill ge en liten shoutout till min favorit dödsruna. Så får vi se om du har någon favorit.
Va?
Du kan shoutouta. Min är Bo Holmström. Ringer det en klocka?
Det är någon regissör, eller? Nej,
det är Lasse Hallström.
Jaha, det var en annan man.
Bo Holmström är en legendarisk SVT-reporter. Det var han som skrek lägg ut när det bombades på västtyska ambassaden för länge sedan. Känner du igen det?
Du låter så gammal just nu, Pontus.
Ja, nej, men det är, jag tror folk vet, lägg ut, det betyder alltså liksom gå ut live.
För alla våra gamla lyssnare, här kommer lite triv. Ja,
ja. Och i hans dödsannons då för 2 år sedan tror jag det var, så är det en bild på en segelbåt och texten Bo Holmström har lagt ut för sista gången.
Oh,
det tyckte jag var fint.
Shit, alltså. Vad ska det stå på din, jag har ingen sån här på rak arm, men har du någonting du ska stå på din dödsruna?
Ah, gud, det här har man ju kommit, det känns som min brittiska sida, jag är halvbritt, kommer komma fram med någonting där.
Parklife.
För det är typiskt liksom sån... Verkligen, hela mitt långa, långa namn med mellannamn. Och så Parklife.
För de som inte förstår vad det här är, så det är referens jättekul till Blur, brittiska britpopbandet. Jag vill bara inkludera alla som inte känner till britpop från 90-talet. Ja.
Här vilar Pontus de Wolf, en ung man född 81 som gillade musik. Parklife, det är jättebra.
Spela Parklife. På min ska det bara stå Ida Tirén, så jävla cool. Det räcker. Varför krångla till det när det kan vara enkelt?
Exakt. Har vi något sista scoop att ta hand om? Jag har ju sparat mitt bästa till slutet.
Ja, du har en grej till.
Jag har en liten grej.
Oh my God.
Vi kan hålla det kort, men det är short and sweet, som man säger.
Mm.
Jag avslöjade ju att jag förutspått ett karriärmove här inom liksom vår kulturvärld. Och det gäller faktiskt Sveriges största influencer.
Och vem är det? Jag har absolut ingen aning om det här.
Hon kommer, det är en hon. Hon kommer inom lite drygt ett år byta bana totalt. Och och sysslar med någonting helt annat.
Är det din fru som, det här? Eller?
Nej, det är inte min fru. Hon är femte störst, men inte allra störst.
Ursäkta. Mm.
Känn på det här. Jag pratar om KD-ledaren Ebba Busch.
Okej. Ska hon bli nazist på heltid nu? Eller vad är planen?
Nej, men så här, ja, exakt. Nej, men vad är hon? Folk säger alltid att liksom så här, okej, men hon är den nya Trump i Sverige. Eller hon är ett politiskt exempel på det och det och det. Nej, hon är en förklädd influencer.
Shit.
Hon är Sveriges största influencer. Hon har alltså 4,85% av svenska folkets liksom röster om den totala makten. Det handlar inte om liksom x antal följare på Instagram eller liksom någonting sånt ytligt, utan hon har reell makt. Hon har liksom 5% av folket. Hon är vår största influencer. Och hon kommer ju efter nästa val, när de inte får ihop en borgerlig regering igen, så kommer hon avsluta sin politiska karriär och gå in i, ska vi säga, hudvårdsbranschen?
Okej, hudvård.
Alltså, för det är där cashen ligger, liksom. Och varför jag fick den här idén, förutom att det är lite kul och att hon har så här slät hy, det är att jag har sett en liten trend, eller många har sett den, i vissa influencers som liksom tar avstånd från sitt yrke.
Mm.
Den senaste tiden. Och starkaste exemplet där är ju Cissi Wallin. Som skrev en lite så här avbönskrönika i någon tidning. Jag klickade inte på den för jag vill inte ge klicks. Men i den, jag har läst quotes, så tar hon avstånd från sin tidigare rörelse. Det vill säga då nätfeminismen och så där. Och avskriver även sina krav på henne själv som ledare, och hon skyller på rörelsen och tycker att så här, det där är en like-kultur och jag sveptes med, och jag kan inte ta ansvar för den tiden, för att det liksom, jag var i händerna hos några galningar.
Aha, oj. Shit.
Lite den retoriken, som att så här, nu vill jag in i varmare vardagsrum igen och hitta en ny nisch för mig själv. Och det här, apropå att Ebba Busch då kopierar från Trump, från Kamala Harris, hon kan ju ta det här rakt av. Att liksom, jag var bara insnärjd i ett rum fullt med fundamentalister, och jag fick röster på mig som jag fick like-kickar av, och jag sveptes med i den här populistiska vågen som jag förvisso själv hade skapat, men jag står inte ansvarig för den och så vidare. Jag är del av ett system.
Mm.
Så nu kommer jag satsa på hud. Vad tror du? Ja. Kommer vi se det här?
Busch Botox. Nya produkten 2023. Jag har så många tankar.
Eller bara by Ebba, rakt av.
Ja, by Ebba.
Eller det kanske är Ebba von Sydow har snott den. Jag vet inte.
Ja, kanske. Alltså, jag har så många tankar kring det här.
By Busch är inte lika...
by Busch, hårborttagningskräm.
Bye-bye, Busch.
Oh my god, bye-bye, Busch. Jag har så många tankar kring det här, så jag vet inte ens var jag ska börja. Min hjärna bara går i spin. Men alltså, jag har inte koll på det här med influencers som säger förlåt och hit och dit. Jag har inte koll, för jag följer inga influencers. I'm sorry, ni kör er grej, men jag bara inte...
Nej, och du skulle aldrig säga förlåt heller.
Jag är bara inte intresserad. Men i alla fall, jag tycker så här. Det är intressant, för att jag är i samma ålder som många av de här människorna. Cissi Wallin och jag är typ samma ålder. Mm. Och jag har intressant märkt att så här, de som gjorde de här sakerna för att få för likes, jag är ju i samma bransch, jag har jobbat som journalist i 10 år, inte så mycket längre, för nu fick jag bara skriva böcker. Men jag har ju alltid haft lite så här, vad ska man säga? Man kan kalla det för integritet, man kan kalla det för specialintresse, det beror på lite på. Men jag har inte svepts med den här like-grejen. Därav har jag också inga pengar, jag är inte särskilt känd. Men jag har inte bara skrivit om saker som klickas loss. Liksom. Jag säger, det kommer en bokrecension om en obskur roman typ, som 100 pers vill läsa. Det är inte så lukrativ bransch. Hade jag skrivit mer om så här, feminism, wow, då kanske jag hade varit lite mer kändis och fått vara med på tv och allt sånt här. Det har ju lönat sig väldigt bra att vara den här personen. Så det är väldigt intressant att man har fått all den här creden och uppmärksamheten. Och sen bara, oj vänta lite, nu vill jag göra allt det andra. Man bara, ja, vad ska jag säga? Mm. Vad ska jag börja? Ja. Så jag får mig att tänka att kanske är det här min tid. Vi som har gått den här lite mer långa vägen och hållit en ganska jämnt tempo och kan stå för allt. Jag kan stå för allt jag gjort. Jag har inga ånger, jag har inga skamartiklar där ute. Jag har utvecklats och lärt mig.
Ja, men eller hur?
Jag har kanske lärt mig att skriva saker nu som jag inte gjorde förut och skrev då saker som jag inte skulle skriva nu. Men jag har liksom ingen sån här grej jag skäms över. För jag har inte impuls slängt ur mig någon krönika för att få pengar och likes. Jag har tänkt efter.
Nej.
Och det har gjort mig fattig och okänd, men jag behöver i fall inte oroa mig nu. Så att kanske betyder det här att, jag tänker så att det du säger nu, kanske betyder att min tid är kommen.
Ja, och du är i alla fall, ja, säg inte det, men du är i alla fall inte rädd för döden.
Jag är i alla fall inte rädd för döden. Två alternativ.
Antingen apropå att din tid är kommen.
Just det. Antingen så kommer en bra tid för mig, eller så är min tid kommen. Amen. Vi får se.
De är också,
båda är okej.
De är också precis, både Ebba Busch och Cissi Wallin är nyligen dömda för förtal, vilket jag tycker är härligt och talande för hela den här.
Ja, det där ska jag inte, det vill jag inte uttala mig om, för det där är så himla känslig not. Fråga. Jag orkar inte ens.
Ja. Vi lämnar dem till sitt öde. Ja.
Så, det har gått bra för dem på sitt sätt. Men jag vet inte om jag tycker att... Gud, det här med influencer och Ebba Busch, alltså mitt hjärna bara snurrar runt just nu. jag vet inte om jag... Alltså, hela poängen med... Jag skulle säga att Ebba Busch är ju inte en influencer. För att hon är, ja, men alltså min syn på vad en influencer är ju någon som inspirerar människor och så här genom sin blotta existens och smak, och som jag har varit inne på i tidigare avsnitt, att en influencer är ju typ en hel tidning. Man är sin egen HR-avdelning, man är sin ekonomiavdelning, man är sin hälsosida, man är sin modesida, man är sin ledare, man gör allting själv. Mm. Fast då typ på Instagram eller en blogg eller så. Och jag respekterar verkligen det här. Och det finns ju en anledning att vissa människor lyckas med det här. Jag har inte det hemliga receptet. Men uppenbarligen är det ju någonting som gör att vissa människor bara har det där. Alltså de har karisma, de har utstrålning, de har någonting eget som folk bara gillar typ. Som är rätt i tiden kanske. Som sagt, min kille är ju en av de här människorna som bara folk dör för. Det finns ingen riktig förklaring varför just han har blivit så populär i det han gör, men folk älskar det. Det är bara någonting med honom som folk tilltalas av, som känns rätt på något sätt, så här zeitgeist på något sätt. Och det respekterar jag. Jag har själv aldrig varit en av de här personerna. Jag har alltid varit lite fel i tajmingen. Ja. Kanske kommer min tid. Så jag vet ju uppenbarligen inte vad det här receptet är. Men jag skulle ju hävda att Ebba Busch inte har det där. Hon gör sin grej.
Nej.
Jag respekterar inte det hon gör, för att hon samarbetar med SD och jag tycker det inte är bra. Och mycket annat. Och abort och hit och dit. Jag har många saker som jag inte håller med om. Men jag tycker inte att hon är en inspirerande person. Jag tycker hon framstår som ganska så här, inte så sympatisk. Och det säger jag inte för att vara otrevlig och hejta på henne. Jag säger bara, här är en person som typ bråkar med sin granne. Och, alltså det finns ju ingenting inspirerande med henne förutom att hon har en jävligt bra hy typ. I för sig...
Det är det jag säger.
I för sig... I think I just proved your point. Okej, jag ska lägga ner mitt argument.
She's very toned. Highlighten ligger där den ligger. Den sitter där den sitter.
Oh my god. Ja, ja.
Där den ska sitta.
Ja. Alltså,
men, ja,
jag måste bara säga, highlighter, det är ju faktiskt en magisk grej. Jag har aldrig haft någon highlighter, men så nyligen fick jag är kompis med Kakan Hermansson och jag var hemma hos henne. Och det är väldigt bra när man har kompisar som är influencers, för då får man ju saker av dem som de inte behöver.
I know.
För de får väldigt mycket, du vet ju det säkert det här, för du får säkert massa paket hemskickat till dig. Till
absolut.
Ett hushåll. Jag får mest chips skickat till mitt hushåll. På grund av min kille. Så vi får så här lite fotbollströjor och chips har vi fått väldigt mycket sista tiden.
Det är lite så här kill och tjej influencers. De har lite olika postfack på PR-byråerna.
Men att du kanske får lite mer så här smink och duschkräm. Eller, jag fick i alla fall en highlighter då, bland annat. Och jag började använda den. Och jag måste ju säga att jag blir ju väldigt snygg alltså. Man blir ju väldigt snygg av highlighter. Ja. Alltså det är magisk stick. Och det var ju ett stick.
Ja.
Så att jag erkänner mig besegrad. Jag borde ha upptäckt highlighter för länge sedan. Nu har jag både mittbena och highlighter. Så snart är jag en riktig Gen Z. jag försöker närma mig Gen Z. Ett steg i taget. Highlighter. Verkligen. Nästa grej blir contouring. Måste jag lära mig nu då.
Uff, ja, mäktigt. Det får bli nästa. Ja, det här kan man ju prata hur länge som helst om. Men vi måste ju spara lite till våra... Nu är våra lyssnarnas hjärnor så brända av innehåll och klokheter här. Att vi måste ge dem lite tid och lite space.
Vi ska skära bort en kvart av samtalet.
Det kommer aldrig ske. Men,
jag har sagt så mycket dumt, du måste skära
vad
bort.
Kommer, vad ska du göra i... Ska du göra något härligt i helgen?
Imorgon ska jag faktiskt gå på barnteater på Kulturhuset med min dotter. Så det blir jättekul.
Oh. Ja.
Så fantastiskt. Har du någonting kul framöver?
Jag är bara här liksom på, jag håller på med mina konserter. Uno Svenningsson ska spela ikväll, torsdag, när vi sänder det här.
Nice.
Ja, gammal goding. Och sen så kör vi på bara. Nej, men sen måste vi ju köpa en tårta, för vi fyller ju en månad, Ida. Vår podcast är en månad gammal. Tänk så mycket som har hänt i dess dag.
En tårta, det låter som att vi är med
ska
i AA. Det är ju det man gör i en anonym alkoholist, ja. Att man köper en tårta för att fira höjdpunkter. En månad, ett år.
Ja, men visst. Ja. Kanske ska ta en tårtbit, hälla upp en brandy, för vi är inte alkoholister, och lyssna på det första avsnittet igen.
Fira att vi inte är alkoholister.
Det är
trigger
underbart.
Warning för alla som är med. Oh, jag vill bara ge er respekt och cred. Kör på.
Ja. Vi väntade en timme i alla fall. Men du får sköta om dig och gå mycket på bio. Och nästa gång vill jag höra lite vad du läser för sommarläsning. Det vore spännande.
Det vore spännande. Okej, hej då!
Ha det så fint.
Tack för idag.
Hej då!
Hej då!
Hej!
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.